A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Skriver avsnitt 360, de sista skälvande timmarna på 2019 rullar ut. Och du sitter i en bil på Rebeckagatan och jag sitter i ett nybyggt hus, vilket gör att jag har lite rumsljud. För det är liksom en byggarbetsplats. Så att jag hoppas att alla lyssnar och överseende med detta och istället gläds åt att vi som vanligt kommer ut även i mellandagarna.
Det är väl lite passiv-aggressivt.
Ja, eller hur?
Och du, vad tycker du? Jag har ju blivit en ljudnörd senaste veckan här.
Jag hörde det. Det var väl kanske det passivt aggressiva var väl kanske mest riktat mot dig. För att det som, det som hände innan vi började spela in här, om ni vill ha lite bakgrundsinfo, det var att man först skickade han en bild på ett stativ, vilket jag är jätteglad att han har köpt. Och sen till sin mic. Och sen berättade han också att han hade köpt någon slags grej som man kunde koppla in två nya mic när man spelar in olika tekniska saker, och sen började han gnälla på att jag hade ekoljud.
Ja. Ja, innan så har jag alltid gjort olika skrapljud i mikrofoner och sånt där, men nu, min nya grej är att vara ljudnörd. Mm. Jag köpte en Zoom H6 och ska nu köpa rödemickar till den och sådär. Så det känns kul.
Ja, jag gillar ju när dina olika innördningar inverkar positivt på mitt liv. Och det här är ju verkligen en sån grej.
Jag la ihop en gigantisk påse med träningskläder till dig i Ligo.
Ja, otroligt.
Det är också en sån.
Det är otroligt. Men det är härligt när det liksom, när man kan det är som att man är en sån här någon slags parasit som, eller som något djur som sitter och väntar på det är ju i fiskvärlden, du vet, de här olika musslor och andra smådjur som lever på större fiskar och liksom äter deras rens och sådär. Lite så känns det.
Smulor från de rikas bord. Ja. Eller att man dricker slattar när man plockar av bordet.
Exakt.
Från någon som har haft mycket.
Jag har Kajsa.
Det har tyvärr aldrig hänt så att... Alltså, att dina intressen har aldrig spilt över på mig, så att jag har kunnat berika mig på dem på något.
Ja, men det här är ganska intressant, för jag tror att du, eftersom jag vet att du har pratat lite om hur du försöker föra över olika intressen på dina barn som du är intresserad av, så är ju du en person, alltså det här är ju sagt med all välmening, som är lite mer intresserad av dina egna intressen än vad du är av andras. Så det kan ju vara så att
tennis är skitintresserad. Ja, jag har aldrig spelat det över mig.
Ja, nej, men du är inte så intresserad att du liksom framförallt så är väl inte jag så intresserad av tennis att det finns så mycket att spela över. Du kan få lite gamla bollar om du vill.
Ja, gärna.
För att jag menar, jag har ju ett tennisracket. Jag har två tennisracket och de är båda ganska slitna. Det ena köpte jag för 5 år sedan, det var någon sån här förra säsongens som jag köpte för 400 kronor i Kärrtorps tennishall. Och det som jag har nu är ett likadant som det förra, fast lite mindre slitet, som jag fick av min tennistränare för att han hade lagt av det. Så att det är liksom, det finns inte så mycket avskrap. Jag är inte så,
det var tråkigt.
Jag tycker inte att det är så kul att lägga pengar på grejer på det sättet.
Nej. Apropå olika liv som vi lever, så har jag märkt, jag har ju det här problemet att jag har olika intressen. Det är ju lite grann ett handikapp om man som jag också brinner för sin familj. Jag tänker att det kanske var lite lättare att vara en intresserad man för 30-40 år sedan, för att det var liksom inte, det var ingen anakronism att ha en familj och samtidigt cykla om och spela golf hela dagarna när man var ledig, och i övrigt så jobbade man jättemycket.
Ja, just det.
Det var helt okej, det var som man gjorde. Det var bara ut på golfbanan du, Man förväntades inte hemma. Men jag förväntas ju hemma, plus att jag älskar att vara med min familj, och då blir det ju svårt att lösa de intressen. Och då har det blivit så att jag har hittat olika sätt, till exempel då med träningen, att vara en närvarande familjeform men ändå få utlopp för det med träningsgrejerna. Så pass mycket att jag har pratat om det i olika poddar, i Tyngre Radio och i Maratonlabbet och sånt där, hur man egentligen gör. Och det finns lite olika käpphästar som jag brukar prata om då, så här, dels gym i barnpassning och sen styrkelyftsklubbar där man får ta med sig sina barn, barnvagnslöpning och sen det som jag lever efter mest nu, det är ju riktigt tidiga månader.
Just att du kutar innan övriga familjen har kommit igång så att säga.
Ja, exakt. Mm. Och i morse var ju en sån morgon. jag gick upp klockan 6:30.
Mm.
Och det var mörkt som fan. Och jag gav mig inte iväg på en gång, utan jag hade ganska mysig morgon ändå. Han går på toaletten 2 gånger, dricker 3 koppar kaffe, 2 knäckebrödsmackor, tidningsläsning och sådär. Sen går jag
av. Gjorde du den ordningen? Toalett, och sen så går jag ut från toaletten, in igen, och sen 3 koppar kaffe, tjoff, 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 och sen så lite knäckebröd, och sen så lite tidningsläsning.
Nej, inte exakt så, för att jag hade med mig en kopp kaffe in på toaletten båda gångerna. Och jag
vänta. Satt du och bajsade med kaffekopp?
Ja.
Det har jag aldrig hört talas om, det var det sjukaste jag hört, tror jag.
Ja, men om man lever sitt liv på toaletten så vill man väl dricka kaffe.
Det är någonting med att stoppa in saker i munnen samtidigt som det kommer ut saker ur rumpan som jag har så det, jag har problem med det på något sätt.
Ja, men alltså jag skulle inte äta, men dricka kaffe kan man ju alltid göra, tycker jag. Nej. Men
där är vi bara... Finns det en skiljelinje mellan oss?
Ja, men det känns ju skönt att det skiljer sig åt på avgörande punkter. Mm. Men sen så gav jag mig i alla fall av ut i det kompakta mörkret. Eller det var inte kompakt mörker, för det har snöat här i Stockholm.
Har du gjort det?
Ja, så det ligger typ 2-3 centimeter som jag sprang in.
Är det kallt också?
Nej, nu har det nog vänt. Det är kring nollan. Mm. Igår var det kallt.
Så jag kommer slaska bort...
Det kommer släska bort imorgon. Eller, ja,
det här är roligt, att prata om framtida väder i en podcast som då, när det läggs upp, så kommer det vara liksom historia, det framtida vädret.
Ja, men då kommer ju alla lyssnare nu känna, oj gud, wow, du hade rätt, det stämde, det slaskade bort. Det är ju otroligt, hur fan kunde de veta
du
det?
Du tror väldigt mycket eller lite om våra lyssnare, jag vet inte.
Ja. Nej, men jag sprang ut i det här mörkret då med en rejäl ryggsäck på ryggen. Så sprang jag till Tanto Bastu på Söder. Uh-huh. Det är 6,5 km ungefär. Uh-huh. Där lämnade jag min ryggsäck. Och sen sprang jag runt Södermalm.
Och det...
Jag hade tänkt tända bastu, men den var redan, det var någon där, så den var redan tänd.
Uh-huh.
Så jag bara lämnade ryggen och så sprang jag 10,5 km runt Söder. Då hade jag sprungit 17 km. Så bastade jag länge och väl. Uh-huh. Och badade mig lustfyllt i det här 2-gradiga vattnet och hade det väldigt, väldigt skönt. Jag bastade ensam. Ja. Och jag såg hur det blev, gick från mörkt till ljust där ute i Årstaviken.
Ja.
Och det var ganska blåsigt. Det är så speciellt det där. Man bastar sig oerhört varm.
Ja.
Sen går man ut och möts av kylan. Och så fort man känner kylan i luften så tycker man att så här, det här känns väldigt dumt att hoppa i iskallt vatten.
Just det.
Man hoppar i och så blir det ytterligare en kylchock. Fast en angenäm sådan. Och så kommer man upp och så känner man sig väldigt, väldigt kall av det här vattnet på huden. Mm. Men när det rinner av och man står där ute, då märker man att man är varm fortfarande.
Just det.
Och sen behöver man liksom långsamt stå och kyla ner sig. Idag var det så pass blåsigt så det tog inte så lång tid som det brukar. Men det är märklig mindfuck att man blir nedkyld 2 gånger för att sen upptäcka att man faktiskt inte är kall, utan man bara är kall liksom på huden.
Men vi har ju tidigare konstaterat att det ideala är ju att bli kall, kylas ner i, vad har vi räknat ut att det är, vad är det, 15-16 grader ska vara i vattnet, eller vad sa vi?
Någonstans där. För då kan man ha liksom is i magen och ligga i vattnet tills man verkligen är kall på riktigt. Mm. Det gör man inte gärna i 2 grader. Det finns ju de som gör det, men jag tycker det är svårt.
Fan, vad het han är nu förresten, våran holländska kylprofet. Nu är han verkligen mainstream.
Wim Hof. Ja, det har han verkligen
för
blivit.
Nu är det ju, var det idén? Det var ett långt reportage om honom.
Det missade jag.
Ja, det får du söka upp. Eller det behöver du inte göra, för du vet ju allting redan. Men nu är han verkligen... nu kommer det inte dröja länge innan Jesper Börjesson eller motsvarande sitter i något kallbad tillsammans med honom i Nyhetsmorgon.
Ja, det kommer ju verkligen hända. Ja. Tips. Och Jonas Parandian, apropå att Jonas, han är just en återkommande person i...
Just det, så att de är väl redan...
I Nyhetsmorgon redan, så att han har redan lobbat för det.
De är ett steg från det tvågradiga vattnet.
Men fortfarande så är det så att Tantobassen snackas ju mycket om Wim Hof, och folk åker på Wim Hof-läger och sånt där.
Men de kanske inte är så här trendkänsliga, utan de kanske på riktigt bara gillar bada kallt vatten, och så är Wim Hof en kille som de ser upp till, och det kanske inte spelar någon roll om det blir mainstream. De kanske inte liksom kommer söka sig något annat, utan de kommer fortsätta läsa dikter i någon slags kallt vatten SM och sådär.
Absolut. Ja, ja. Och, sen, och de har ju hållit på med Wim Hof i 5 år. Ja, liksom.
Så du och jag drar vårt, stoppar upp vårt fuktiga finger i den kalla luften och drar vidare mot något annat.
Varma bad.
men det här har vi ju pratat om tidigare också. Men det kan ju inte nog understrykas att jag sen det här Wim Hof-badet har ju börjat att... liksom helt undvika kallt vatten och kalla bad, förutom i samband med bastu. Jag har ju, förut har jag till exempel duschat kallt och jag har också ställt mig i duschen, du vet, och satt på varmt, men sen så låtit det kalla vattnet övergå till varmt på min kropp, så att man får liksom en första uppvaknande. Men det har jag också helt slutat med. Nu vill jag duscha så där som du beskriver att Sara och Iris duschar, så alltså det ska vara på det varmaste, som man nästan blir skållad.
Alltså vi kanske ska säga det, alla har ju inte hört det avsnittet. Det var ju så att du och jag blev inbjudna av dryckesföretaget Blossa i februari, tror jag det var, till isbad och bastu. Och så visade sig att det var naprapat Jonas som skulle hålla en kallbadssession utifrån Wim Hofs andnings- och badtekniker. Så vi skulle först andas, och sen visade det sig att vi skulle sitta i kallbad, alltså isbad, i 10 minuter.
Just det.
Och sen så var det ju så att det var en speciell upplevelse, men att jag tror både du och jag blev lite traumatiserade, så att det blev svårare att bada kallt efter det där än det hade varit innan.
Ja.
För att det var som ett trauma i kroppen. Jag har dock kommit över, för nu badar ju jag kallt i alla fall 2-3 gånger i veckan.
Ja, men, alltså, ja, men du skulle inte få för dig att bada i 10-11 minuter igen.
Nej, jag dyker i och sen så simmar jag till bryggan.
Ja, men så gör jag också, fast det är ju samma med bastu upp. Det som var grejen med det där Wim Hof var att vi gjorde det, alltså man bara gjorde det, utan man andades lite innan och sen så gick man ner i det kalla vattnet. Men det var ju inte det. Det här blev ju ett stickspår där vi gick igenom lite grann, kan man väl säga, att det var som en en årskrönika, för det var ju faktiskt tidigare år. Det här var årskrönikedelen av det här avsnittet.
Nej, det kommer mer. Men ja, sen så, det här är ju en ny grej för mig, att jag har kommit på att man kan faktiskt springa hem från bastun.
Mm.
Så då torkade jag mig och sprang hem. Mm. När jag kom hem då vid 10:30-tiden så vaknade Sara av att jag smällde igen dörren.
Ja.
Alltså hon hade sovit fram till dess. Och barnen hade precis vaknat och käkade chipsfrukost i soffan och hade det väldigt mysigt och kolla på iPad.
Men får jag fråga bara, alltså om de då vaknar 10:30.
Ja.
Och du vaknar...
Nej, de vaknar ju de var ju redan vakna, men de hade väl vaknat kanske 10.
Ja, och du vaknar 06:30. Har du också då undvik, kommer du komma till det? Alltså på kvällarna, är det så att de sitter uppe och du går och lägger dig vid 8-9? Eller är det...
Jag kan komma till dem om du vill.
Ja, ja, men jag tycker lite...
Jag kan komma till det redan nu.
Ja, gärna.
vi gick och la samtidigt, jag och barnen. Och de har börjat med att de har börjat sova över hos varandra. Så att det har inte varit någon, vi har inte haft någon läggning av dem eller så att man läser eller så, utan de bestämmer sig, ska jag sova över hos dig ikväll, Iris? Ja, men det kan du göra. Mm. Och sen så ser jag till att deras tänder borstas och att de har gått på toa så här. Och sen så fick de gå och lägga sig samtidigt som jag. Men då låg ju de och berättade historier för varandra och tittade på iPad och sådana saker.
Just det.
Fast jag sa till dem att de fick inte liksom stöka omkring, utan de fick hålla sig i sängen för att, eftersom jag skulle sova. Och då var klockan kanske 11.
Ja, ja.
Och sen så låg jag väl och läste till strax före 12.
Ja, då sover du.
Och då släckte
du. Du sover lite. Och de sover ju en bra barnmängd liksom.
Ja, de sover nog ungefär som de ska. Och Sara sover nog lite mer än man behöver. Och jag sover nog lite mindre.
Men när går Sara och lägger sig då?
Det har jag ingen aning om. Hon kom in till sängen vid kanske femtiden, tror jag.
Okay.
Nej, hon kom in precis när jag snusade.
Och då hade hon legat på någon soffa och somnat, eller?
Ja, precis. Så ingen vet när hon somnar. Men hon hade somnat på
alla, soffa. Allra minst hon själv.
Nej, jag ska försöka rota i det. Men så går det i alla fall till.
Gör gärna det. Rota gärna i det. Och sen så återkom nästan. Kan vi,
ja, absolut.
Kan vi ha ett segment i showen där vi går igenom det?
Ja, men... jo, men det som hände då, på ett ytligt sätt så har jag ju lyckats föredömligt då att jag har hållit min bastugrej och min löpningsgrej, alltså saker som resten av familjen är intresserade av, har jag lyckats hålla bort från dem,
ja,
med klinisk precision.
Ja, just det.
Det är ju fantastiskt. Men samtidigt så börjar de skrika att jag luktar ammoniak.
Ja, ja.
Och så tycker de liksom att jag sabbar ackordet för dem.
Ja.
För deras chipsfrukost smakar inte lika bra.
Ja, just det.
När det kommer en ammoniakgubbe som berättar olika hurtiga saker.
Ja, just det.
Så att det blir är att det blir så tydligt att vi lever helt olika liv. Och jag accepterar deras livsval, men de blir lite äcklade av mitt livsval.
Men återigen så vill jag bara ta alternativet då. Vi ser att du skulle fortsätta kröka och knarka. Att du skulle komma, ja, hemrumlande vid 10 på förmiddagen efter någon konstig bortamatch med dagens motsvarighet till Gustav Jelin. Och,
ja,
och de skulle föraktfullt fnysa. Och du kommer hem och doftar också olika kemikalier.
Just det, precis.
Men att det då... det här är fruktansvärt gulligt, förlåt, nu sitter jag i det här nya stora fina fönstret framför mig och så ser jag min pappa och man, eller Jojo och, oj, Kajsa ser dem också som ni märker, men hon verkar inte vara lika
men det har det, vill du se, prata med
hörru, sluta nej men de kommer gående och Jojo har en tomtekostym på sig. Han har varit på skogspromenad. Det var väldigt gulligt.
Tompi, säger du till ni att Kajsa kommer? För hon kan inte vara lugn. Kajsa kommer ner.
Kallar du din pappa för Tompis?
Ja.
Det är väldigt speciellt.
Tompis, men det är ju... Det var Manne som döpte dem. Jag kanske kommer med nu. Tompis, jo, men det var Manne som döpte min pappa Tom då för Tompis. Och farmor fick det lite mer anonyma tilltalsnamnet Den. Så han kallade dem för Tom.
Men kallar du inte dem för mamma och pappa?
Jo.
Jo, det,
det gör jag. Men det är väl här, liksom i det här sammanhanget när man är med barnen och allting, så har det blivit lite Tompis och Den. Alltså farmor är Den. Det är lite roligt.
Förstår.
Ja, du tyckte inte att det var så kul. Det kändes inte som att det,
nej, jag tycker det
landade inte.
Vad sa du? Ben eller
Den? Nej, Den. Alltså liksom som ett bestämd form singular. Den.
Okej. Okay. Jag tycker det är jätteroligt och extremt mörkt.
Mm.
Alltså förstår att jag, det är svårt att veta om man ska skratta eller om man ska liksom så här hålla om folk och sjunga något uppmuntrande eller så.
Men det är väl humorn är som bäst. Men hörru, vad var vi nu?
Ja, jo, men så här att så här kan man väl säga att det är då att, ja, du har rätt. Barnen hade reagerat exakt likadant om jag hade varit ute. Inte med Gustav Jelin ju, för han har ju slutat med allt sånt.
Nej, men det är motsvarande, jag sa faktiskt dagens motsvarighet,
ja,
till Gustav
precis,
Jelin,
ja. Jocke Heinemann, eller jag hade varit på Slakthuset med massa galna människor och sen åkt in och rullat in med matta på Östermalm och försökt elda
han
upp
den här är som knarkar på P3 som gör olika bloggar och poddar, han skulle du kunna hänga med.
Ja, precis, precis. Geniet Söderholm.
Så, han.
Ja, han bor ju i närheten här i Gröndal också, varit på någon efterfest där och så.
Ja.
Ketamin och så. Ja, och då hade jag kommit hem och så hade jag luktat kemikalier och så hade barnen sagt så här att vi känt att vi lever i helt olika världar. Så jag, gud vad äckligt, kan du inte gå och duscha?
Just det.
Det hade liksom inte varit någon som helst skillnad.
Nej.
Båda hade varit ungefär lika illa. Så att så här, ja, jag har lyckats men jag har också misslyckats kapitalt.
Men...
jag måste nästan säga innan jag glömmer, för jag håller på att glömma att det har hänt något otroligt att jag har levt Nisse Edvall-livet.
Det låter inte som det hittills på det du har berättat.
Jo, men totalt jättemycket har jag gjort det. Redan på julaftonskvällen så levde jag Nisse Edvall-livet, nämligen att jag tittade på en gammal film.
Nej.
Jag, Sara, började. Vi låg, det var jävla mysigt att ligga i sängen och titta på film på sin iPad tillsammans med sin fru.
Men det här är ju, du började ju på hotell på Clarion för några helger sedan.
Ja. Ja, jag märkte att det blir så himla gosigt. Mm. Att man liksom är avklädda och gosiga.
Kan det också...
Det är ett problem hemma hos oss med möblemanget att vi har ju två soffor. Ja. Framför tvn, så att när jag och Sara tittar i vardagsrummet så väljer vi varsin soffa, hamnar väldigt långt ifrån andra, så därför är det här med sängen välkommet.
Just det.
Men just då när vi tittar på Love Actually så anslöt barnen också och tyckte att det var en dunderrulle.
Den är ju kanon, jag såg den för en halv vecka sedan.
Ja, det är precis vad jag kan tänka mig att jag gjorde, och det var ju en jättebra film. Mm. Och sen så fortsatte vi med det här då, att nästa dag så tittade vi på Ensam hemma och Ensam hemma 1 och Ensam hemma 2. Mm,
där kan jag säga att där är du mer lik mig än vad du tror, för att Ensam hemma 1 såg vi på juldagen och Ensam hemma 2 såg vi på annandagen.
Och du såg ju den ensam?
Nej, allihopa.
Innan.
Ja, ja, det gjorde jag ju. Men nu såg jag den, fick jag ju med alla.
Du såg ju den för någon vecka sedan helt ensam.
Ja, det gjorde jag. Men nu såg jag den tillsammans med barnen. Och det var både mysigt men också väldigt ansträngande. För att jag hade, alltså jag var ju dad of the year. Det var som att jag tog fram mitt gamla årets pappa-plakett. Och spikade upp den på annan. För jag hade Jojo på axlarna, Kajsa i knät, Ivar, Jojos kusin, på liksom, Kajsa var i mitten mellan benen så att säga, så hade jag Ivar på högra knät, och sen så hade jag Ivars kusin Gustav på mitt vänstra knä, alltså min
otroligt.
Lasses svåger då, min svågers systerbarn hade jag på mitt vänstra knä.
Alla ville vara på
och
dig.
Och jag översatte hela filmen simultant, alltså med alla repliker, för att de kunde otroligt. Inte läsa texten.
Men det var ju jävligt starkt. Alltså, men var det också lite att de ville vara hos dig? För de kände att den här Nisse sett för 2 veckor sedan, så han kan den här riktigt.
Ja, det har nog, de kände nog att den här kan vi få den mest levande simultantolkningen.
Men man måste ju säga det, att tvåan är ju väldigt svag.
Nej.
Den inleds ju starkt. Det är ju så kul att han får bo på den här fina sviten på Plaza. Och det är ju roligt också med hans inspelningsbandspelare och sånt där. Mm. Men sen så är det som att filmen inte sitter ihop. För det är en bra början. Och sen så är det en lång sekvens i mitten som inte är någonting överhuvudtaget. Och sen kommer en avslutning när han ska göra upp med skurkarna som är på tok för lång och för Tom och Jerry våldsam. Ettan däremot, det är en helgjuten film. Tvåan är sevärd, men den håller inte ihop som film. Det är ett verk som spretar betänkligt.
Ja, men jag tycker just det spretandet gör det mer intressant. Däremot så är det ju, ställer otroliga krav på en som förälder och vuxen att hålla barnen kvar under det långa, lite mer sentimentala segmentet i mitten innan själva katarsis.
Ja.
Så att, där kan jag säga att tvåan, då hade jag inte några barn i mitt knä, utan då var det...
Ja, det förstår jag. Man märker ju att barnen tappar intresse när tvåan växlar ner i tempo.
Det var bara de två äldsta, Manne och Vivi, som var kvar hela den filmen.
Ja, och man kan inte klandra de yngre barnen, för de gör ju helt rätt. Det är svagt. Det är riktigt dåligt.
Men alltså det den vinner är ju i tids, för mig då, är ju tidsandan, New York miljöerna, och så är jag ju en sucker för det sentimentala. Jag gillar ju det.
Ja, du gillar det.
Men,
kul! Ja, men det kändes ju väldigt nyserat. Och sen dagen efter då, och det här var ju otroligt, vi kollade på Jumanji.
Ja, ettan alltså, den första.
Jag visste inte ens att det fanns fler.
Ja, de har ju gjort en remake på Jumanji som kom för två år
sedan. Ja,
som kommer
nu,
sedan.
Ja.
Två år sedan kom den.
Okej. Nej, vi kollade på originalet. Mm.
Den är
fruktansvärt bra film.
Den har jag också sett med Manne, den är otrolig.
Och sen så kollade vi självklart på Döda poeters sällskap.
Ja, den däremot var länge sedan jag såg. Den är lite för jobbig för mig. Det är många saker som är jobbigt med den. Dels är det handlingen, för att jag tycker att det är för gripande. Men sen är det också Robin Williams och Philip Seymour Hoffman. Så att det blir alldeles för mycket jobbiga livsöden för mig att ta in. Så den kan jag inte titta på.
Ja, men det var, alltså jag måste ge dig, ni ser att livet inte så dumt. Dock har jag inte prövat, alltså gesällprovet är väl att titta på Ensam hemma 1 och 2 i sin ensamhet. Det har jag inte riktigt gjort än.
Det är ju kongenialt att göra det när man är ensam hemma.
Ja, verkligen. Men det här att titta på film, alltså det är ju ofta ett problem att filmutbudet är för svårt, och väldigt ofta gör man felval. Det är otroligt bra då att alltså det är ju smart på många sätt att titta på de här gamla filmerna med sina barn. Dels så blir det ju lätt för en själv som vuxen att hålla intresset för någonting som man vet att man gillade en gång tidigare. Mm. Så det finns en nostalgivärde också. Mm. Fast det riktar sig till ens barn, alltså åldersmässigt. Sen är det ju så att det är filmer som liksom redan är kvalitetssäkrade, så man riskerar inte att gå på någon mina som man ofta gör när man ska välja film.
Sen så,
och man har en förförståelse då, så att man kan berätta lite stories kring filmen.
Exakt, om man får lite jag tycker, för mig är det lite roligt och jag vet inte om det är lika roligt för barnen, men just att Macaulay Culkin är ju årsbarn med mig, det är lite kul. Det är samma sak som när vi tittar på Sunes jul, vilket ju också går varmt här, för nu finns ju det på SVT Play igen, så det pumpas ju på. Och det är också roligt, för det blir också ett tidsdokument, för att även Andreas Hoffer som spelar Sune är ju årsbarn med mig. Så det blir ju lite grann som att de får kika in i min barndom när man kollar på det där. Det tycker jag är kul.
Men du måste ju ha varit lite för gammal för Ensam hemma-filmerna när de kom.
89? Var jag verkligen inte för gammal?
Nej, det var senare.
Nej, 89 kom Ensam hemma 1.
Är det sant?
Ja, 89-90.
Då har jag kollat dåligt.
Tvåan däremot,
jag såg på bio.
Tvåan däremot såg jag ju aldrig överhuvudtaget. Den har jag bara sett som vuxen.
Ja, okay, jag kan tänka mig det.
Men alltså, kan vi fortsätta med det här filmspåret? Eller är det något, är det, för jag vet att vi har lite olika grejer att avhandla.
90 gånger.
Ja, men har du någonting som du...
Sent 90, 14 december hade den premiär.
Har du nu något mer som du vill avsluta någon tråd med det där? För att jag har en filmgrej här.
Nej,
nu, som
nu jag... är jag färdig med mina olika
men,
spår.
Men det var ingenting som... Vill vi inte komma fram till någonting med det här att du lever olika liv mot dina barn? Alltså, finns det inte...
Jo, det har vi redan gjort. Det jag kom fram till var ju att jag hade exakt lika gärna kunnat välja knarkspåret. Ja. Alltså det hade inte varit någon som helst skillnad.
Men vad skulle du göra med det? Hur ska du bara låta det hänga i luften? Eller ska du ta en...
Ja, men jag tror ju ändå att det är mer hälsosamt för mig att basta och springa.
Ja, så är det ju. Men du...
Så därför så kommer jag fort... alltså jag kommer inte sluta med det här ändå.
Men jag tror inte att det kommer inverka alls lika menligt på dina barns uppväxt att du sprang och bastade på morgonen när de sov, än om du hade varit ute med, vad heter han nu då, Petre Knarkad, geniet Söderholm. Ja. Jag tror att det hade varit, jag tror att de hade fått en mörkare barndom då. Det är...
Tror du? Ja, kanske. Man vet ju inte. Nu ska de snart iväg och shoppa. Alltså det är som att så här, och då vill de inte ha med mig, för de tänker att jag är en usel shoppare. Ja. De skulle bara veta hur bra jag är på
att
shoppa.
Du är ju sjuk i huvudet med att du köper för mycket grejer.
Ja, du tror det. Men jag köper inte så mycket grejer.
Men hörru, alltså apropå det här med film. För att vi var på juldagen, så var vi, eller annan dagen, då var vi och såg Sune, den nya Sune-filmen.
Den har vi också sett. Vi såg den i förrgår.
Och den heter ju så mycket som, vad är den heter nu? Den Sune vs. Sune är den förra. Den här heter ju
Best Man,
ja. När han, det är, och alltså vi skrattade så mycket.
Du vet att Håkan är träningsprofilen Lofsans son, va?
Det hade ingen aning om. Men det finns ju hon Thea Stjärne. Hon är väl också någon sån här hotshot i medievärldens barn, eller hur? Hon som spelar Anna.
Just det, Hanna själv.
Ja, eller hur? Det finns ju något
sånt. SVT-chefen, va?
Ja, är det, jag vet inte om det är någon i den släkten. Det är någonting, det är något med henne. Ja. Skitsamma. Det är många roliga grejer med den filmen. Men jag tänkte börja med att jag tyckte att den var bland det roligaste jag sett. Alltså jag skrattade så mycket. Det var som att jag tittade på... Jag jämför lite grann med Modern Family. För det skrattar jag också när det är som bäst. Att jag kan skratta så här, att det bara kommer.
Man skrattar högt, man skrattar nästan. Det finns ju, att skratta till filmer med sina barn, det är lite grann som att stöna när man har sex.
Ja, exakt så.
Alltså att man visar att man tycker om det. Men på en bio så blir det lite annorlunda. Och här var det ju flera gånger som både jag och Sara skrattade liksom lite pinsamt mycket.
Ja, och det var jag och Li och Tompis som tittade på den. Så jag tittade på den tillsammans med barnen. Och jag tyckte ju att det var så kul. Och då efteråt så slås jag av så här: ett, fan vad rolig det var. Två, chocken över att något svenskt är så pass liksom välskrivet och roligt. För att det är också för dialogen brukar ju vara det stora problemet i svensk film och i svensk drama överhuvudtaget, att det blir liksom, att det blir sekt och konstigt och onaturligt. Men här var det ju, det var ju helt suveränt. Och då tänkte jag så här, den här måste ha blivit hyllad. Och då kollade jag på sån här kritiker.se, och den här har fått ganska medelmåttiga betyg.
Ja.
Och då, det som händer med mig då är att jag blir fruktansvärt upprörd. För vi har ju en diskussion i det här landet om vart svensk film är på väg. Och att det är lite få folk som tittar och så vidare. Och sen så har vi här, där jag kan säga, alltså här känner jag mig som Stig Larsson. Du vet, att han kan lukta sig till kvalitet. Han kan inte bara avgöra pH-värdet på kvinnors underliv. Han kan också lukta sig till kvalitet på böcker. Och den förmågan har jag när det gäller svensk film. Och här ser jag...
Men inte underliv eller?
Inte med underliv på alls samma sätt som han. Där skiljer vi oss åt. Men här kan jag, när jag liksom satt i biosången, så kände jag doften av kvalitet. Välskrivet, ja. Roligt och någonting som också funkar för barnen och som är så här... Ja, men som är bra på riktigt. Och speciellt om man jämför med de här misslyckade försöken med Morgan Alling som Sunes pappa. Jag vet inte om du har sett dem, Sune-filmerna.
Ja, det är ju liksom Stefan och Christer.
Ja, men det är ju som man tänker sig. Jag skulle säga den stora skillnaden är mellan just karaktären Sunes pappa i de Morgan Alling och i de här med... ja, jag vet inte ens, vad heter han? Fredrik, han som är med i Bonusfamiljen, han som spelar pappan i Nya Sunes jul. Det är att när Morgan Allen kommer in på hotellfrukosten i, när de är typ i Åre eller vad de är, i Sunifjällen, då säger han så här: ta så mycket som möjligt, det är gratis. Alltså så här, okej, okay, då har man så här, då har man förstått att han är snål, men det finns ju inget roligt i det. Däremot, när Sunes pappa i den här filmen liksom lite försynt kräver att få tillbaka pengarna på barnets, alltså på Sunes andel i den här klassresan de ska åka på, och det blir den här, en rolig scen med att fröken ska swisha honom pengar, och han, inte bara ska liksom ta emot swishen utan också kontrollera att det är en skärmdump genom att göra det här, trycka på skärmen, vilket jag har gjort otaliga gånger utan att veta varför, när jag har köpt saker på barnens olika fika, när det är såna fotbollsturneringar och sådana. Det är ju så här, där har vi ju skillnaden mellan så här, att gestalta någonting och att bara säga någonting. Alltså i det första fallet där, ta hur mycket ni vill, det är gratis. Alltså det finns ingenting i mig som skrattar åt det. Men däremot den där scenen i klassrummet, det är ju så här, det är ju humor. Det är ju någonting som får en att skratta. Och det är den stora skillnaden.
Men sen är det ju också så här att de här med Morgan Alling, då var det ju så här, kan vi göra den här Peter Haber-Sune-filmatiseringen igen?
Ja.
Där man bara väljer skådespelare som ska fylla ungefär samma funktion och göra samma saker. Fast med mindre, det blev med mindre fingertoppskänsla.
Ja.
Medan de här nya har ju hittat ett nytt sätt att berätta om Sune.
Och det är otroligt bra skådespeleri. Sen är det ju otroligt bra uppdaterat också, tycker jag, om man tänker så här köns, alltså jämställdhetsaspekten, att det liksom är att Sissela Benn får ju ta plats och vara, ja, en verkligen ett subjekt som liksom kvinna och mamma, utan att för den skull utan att det känns så här PK-aktigt, att jag känner inte när jag tittar att det är så här, ah, nu ser jag vad de har försökt, utan de har bara på ett sömlöst sätt fört in Sune i liksom samtiden, och jag tycker det är helt suveränt, och därför blir jag ju
kul att
nej, men jag blir så otroligt förbannad när jag läser, jag kommer inte ihåg om det var Mårten Blomqvist, men Mårten Blomqvist i DN som skriver så här: rörig intrig, och man bara, men vänta, ja, vilken jävla planet bor du på, din tönt? Alltså det här är ju liksom en rörig...
I och för sig, nu ska vi säga till Mårten Blomqvists försvar att du just tyckte att Ensam hemma 2 var habil. Fast den är ju ett haveri, just att det är så rörigt, att de inte håller ihop den. Att det är klart att den är jättekul att kolla på, men som film är den ju faktiskt ett
misstag. Men jag tycker att man, där tycker jag att man som recensent faktiskt har ett ansvar att känna att det här är ett jävla bra och stabilt hantverk till svensk film, och hyllas det som hyllas bör. Och därför så vill jag, i och med den här lilla rant eller vad man så kallar det, uppmana alla där hemma att gå och se Sune Best Man.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
inte bara för egen skull utan också för svensk filmframtids skull. För det är ju sånt här, det är ju som jag har lärt mig med positiv förstärkning. Det är ju, man ska ju uppmuntra det positiva beteendet. Och här har vi nu ett positivt beteende. Så gå och titta på den här filmen och skratta. Och så kan ni strunta i typ Gräns och andra sådana hyllade filmer. Som jag måste ju säga, Gräns är det mest överskattade jag sett i filmväg 2019.
Jag tänkte på när filmen tog slut och eftertexterna rullade att om den hade kommit för 30 år sedan så hade det blivit en odödlig klassiker som liksom hade funnits kvar för alltid, men nu så är det så jävla uppskruvat tryck så att jag är rädd att den kommer försvinna i strömmen av filmer, fast den förtjänar ju någon slags, alltså den förtjänar att ses av våra barnbarn.
Verkligen.
Så att jag var också väldigt, väldigt, väldigt förtjust. Och det var, och jag var positivt överraskad, för jag har ju mest kollat liksom på kritiker.se och de flesta verkar ju vara överens om att, alltså i kritikerskrået, att det är en mycket sämre film än Sune vs. Sune. Ja. Så att jag hade inte så höga förväntningar, men hade väldigt kul.
Och det kanske, då kanske det är så här att man helt plötsligt efter Sune vs. Sune, som ju blev ganska unisont hyllad, har ställt helt orimliga krav. Och så kan man inte se att det här är ju en fruktansvärt bra film i sin egen rätt. Trots att Sune vs. Sune kanske var någonting annat och också väldigt bra. Nej, så det har jag, det var det jag ville säga om det.
Du, ska vi, det är ju så nu att året håller på att ta slut. Det är morgon, så är det nyårsafton.
Alltså jag så har ju perfekta, alltså sen ni, alltså vi ska gå igenom det här året. Men jag, för ni ska ju inte fira nyår med oss, för ni var bjudna på någon fest, vilket jag tycker är helt fine. Men alla våra olika kompisar som vi... För det är viss typ av kompisar som man vill fira nyårsafton med, tycker jag. Alltså det måste vara kompisar som man kan ha, hänga med samtidigt som barn skriker, kanske kräks, kanske gråter, kanske. Och man måste liksom, det måste finnas en förståelse för att man inte kan sitta och njuta av maten speciellt länge. Och man måste också kunna umgås utan att egentligen prata med varandra, för att det är massa annat häx som pågår. Förstår du vad jag menar? Det ställer ganska höga krav, tycker jag. När det är en sån här lång kväll. Alltså nyårsafton är ju inte... Det är ju inte bara, alltså, hej hej och sen så käka lite mat och sen åka hem, utan man ska ju faktiskt köra fram till 12 och kanske lite längre. Och det är väldigt mycket tid som man ska döda. Så att vi står nu helt utan, och först tyckte jag det var lite deppigt, men då har Li kommit på det briljanta. Vet du vad de har kommit på?
Att vi ska kolla på en Sune-film.
Nej, att vi ska spela bingolotto, nyårsbingo.
Otroligt.
För det blir alltså, för annars så skulle vi somna. Annars så skulle vi inte överhuvudtaget orka hålla oss vakna. Men nu kommer ju, Manne älskar ju spel. Han sitter ju uppe sitta kväll också innan julafton och spelar bingolotto. Han älskar ju det där, sitta och dutta. Och det finns en framåtrörelse. Det finns någonting som händer som för oss framåt. Så att det känns som att i brist på vänner så ska vi nu tillsammans fira med Rickard Olsson. Alltså, så Rickard Olsson fyller samma funktion som Marianne Mörk gjorde på julafton för alla ensamma. Den funktionen fyller Rickard Olsson för alla ensamma barnfamiljer som inte har några förstående vänner att fira nyår med.
Hoppas att han adresserar er då på något sätt.
Nej, men vad har vi på Rickard Olsson egentligen?
En sak som vi har på Rickard Olsson är ju att han var ju programledare för Bullen.
När jag var
precis i målgruppen för Bullen. Mm. Och jag medverkade ofta i Bullen på olika sätt. Oftast i sån här brevfilmer ju. Det har du sett.
Ja, gud,
Men sen också som gäst. Och en sak som jag minns, det var att jag var med och blev intervjuad i en biljardhall av Rickard Olsson. Det var jag och typ två andra killar i min ålder. Och vi skulle ha ett killsnack.
Mm.
Och
fräsch.
Ja, precis, att vi var i en biljardhall. Jag undrar var tjejerna var någonstans, hade ett tjejsnack.
De var ju mänstunna.
Och jag rökte då samtidigt som jag spelade biljard, för jag tyckte det kändes jävligt coolt.
Ja, men det var det ju också. Men idag hade det varit roligt. Det var ju säg en del om den tid, att det hade gått en del tid sedan du var 15. För att idag hade det ju varit både olagligt att för dig och typ, jag vet inte om det är olagligt för 15 år att röka, men i alla fall olagligt för dem att köpa tobak.
Ja.
Och sen också olagligt att röka inomhus.
Ja, han tyckte ju, alltså det var ju mer att jag rökte, men han tyckte ju att det var fånigt såklart. Och han är ju så här värsta friskuskillen som säkert springer på morgnarna och bastar och såna där saker. Ja. Så han gillade inte att jag rökte. Jag minns att jag precis när jag skulle göra en stöt och hade cigaretten i mungipan så fick jag rök i ögonen. Så jag missade stöten flagrant och han skrattade väldigt skadeglatt och tyckte att det var väldigt, väldigt rätt åt mig.
Vilket på ett sätt kanske var. Där håller jag väl med Rickard Olsson.
Ja, ja. Jag... Och nu räddar han er. Det visste man inte då.
Nej, det visste man verkligen inte. Och jag var ju liksom någon slags sån här bizarro version av Rickard Olsson när jag ledde Bingo Royale. För då hade han ju Bingolotto samtidigt. Och det var ju, Bingo Royale var ju någon, ja men bizarro, det här Superman har ju sin bizarro version där som gör allting tvärtom i någon sån här gammalt seriealbum. Det är lite
du var som Rickard Olsson skulle sluta springa och börja med LSD och odla mustasch.
Ja men typ, fast det stämmer inte riktigt för jag var ju ungefär som Rickard Olsson. Det var ju bara att allting runt omkring mig var bizarrt. Så att egentligen så var ju kanske inte jag det bizarrt. Men det, han var inte helt avslappnad minns jag när vi träffades på Rockbjörnen och andra slika evenemang på den tiden.
Vad då?
Nej, men han, jag vet inte. Eller så var det jag som inte var helt avslappnad och projicerade på honom. Men han kändes liksom aldrig... Det kändes mer som att han tyckte att jag var en uppkomling. Som inte någon som så här, skulle välkomnas in i värmen. Utan det var liksom armlängds avstånd så att säga.
Mm-hmm. Och ändå så är du så generös för att titta på honom i familjen.
Ja, men jag känner ju inte någon som helst konkurrens med honom idag. Det kan jag inte säga.
Men ni har löst nyår. Det jag skulle vilja veta, det är de viktigaste sakerna som har hänt 2019 för oss.
Får jag också bara säga på dagen, på nyårsafton, vad vi ska göra?
Vi brukar ta en promenad och sitta på döda rävar och ödet skjul och sånt.
Nej, vi har uppat vårt game. Vi har bokat eller köpt biljetter till Skyview på Globen. Den här bollen som man åker upp på Globen.
Vad roligt.
Det ska vi göra på nyårsafton. Så det blir ju, det kan bli en ny nyårstradition tror jag.
Ja. Vad kostar det? Är det dyrt?
Jag har inte exakt det. Jag vet att jag blev glad för att det var 2-4 eller barn under 4 eller upp till 4 var gick gratis, vilket ju fortfarande är jojo.
Och det var alltså, så här är det ju för folk som inte har gjort det eller bor i Stockholm att de har byggt en liten som en liten glashiss på utsidan av Globen som man kan åka upp i om man vill ha utsikt och så uppleva Globen.
Men det blir säkert någon rävpromenad också eftersom vi har en liten räv som behöver rastas. Men nu ska vi gå in på 2019.
Jag tänkte vi kan ta tre saker som har varit viktiga 2019 och så tar vi varannan.
Oj, jäklar. Det här måste jag säga att det, från min sida så är det ju oförberett så det kanske blir någonting som jag har för handen just nu bara. Så jag vet inte hur, men det blir spännande att se vad som kommer
jag
upp.
Jag märker att alltså, jag skulle vilja göra typ en så här internationell utblick eller en smart spaning, men alla mina tre handlar om mig.
Okej.
Okay. Tyvärr.
Ja, mina handlar om Greta Thunberg,
ja.
Linnea Claesson
och
Me Too. Det är mina tre.
Bra där. Ja, men det är bra. Du kompletterar varandra. Mm. Min första då är att småbarnslivet tog slut för mig.
Ja.
Det, alltså, jag har hört en definition, jag vet inte om alla är överens om den, men att när man har skolbarn då är, alltså, då är det inte småbarnslivet.
Är det riktiga skolbarn eller så här låtsas skolbarn som går i nollan?
Jag tror att det även låtsas skolbarn då.
Nej, jag tycker nog inte det. Jag tycker att det är ettan som krävs faktiskt.
Så du säger att min bärande punkt här, småbarnslivet tar slut, har tagit slut, den är inte giltig.
Jag tror att det, alltså, om man ska ha en generell regel så tror jag att det är ettan som gäller. För jag, eftersom jag nu har umgåtts med en kille som går i nollan här under julen så tycker jag att det fortfarande, det är det jag menar, därför kan man ta det som generell regel. Jag tror att det kan finnas, jag tror mycket väl, om jag nu får uttrycka mig diplomatiskt här, för att ta mig ur den här grottan som jag hamnat i, att Iris är mycket väl kvalificerar sig som ett storbarn. Som ett
hon går i trean också.
Jag menar Rut.
Ja.
Jag håller på att gräva mig ur en grav här, så att jag blir lite nervös.
Ja, jag förstår. Nej, men okej, det jag förstår. Nej, men då ändrar jag.
Förstår du vad jag menar? Verkligen, ja. Alltså att det
du tycker inte att det gäller på den här andra personen.
Jo, det är det jag menar. Jag tycker att det, ja precis, alltså på Rut gäller det. Men jag tycker inte att det gäller på den andra personen här.
Ja, det var tydligt.
Ja, bra. I alla eventuella missförstånd utredda, och jag har ingen må dåligt nu. Nej, bra.
Jo, alltså den personen och den personens föräldrar.
Ja, nej men det tror jag inte.
Nej. Okej, nej men det är väl, okej, så kanske det är, att det kan inte vara en generell grej. Men för mig är det nog tydligt att småbarnslivet är slut, och jag kan inte hävda att jag har småbarn. Rut är så jävla stor. De sitter och skriver listor, så här, schema över dagen och sånt där, och har övernattningar hos sin stora syster och kan klara sig själv väldigt länge och sådär. Och det är ju ascoolt och också lite skrämmande såklart. Ja, det var en stor sak 2019. Det är en era verkligen som är slut, som har pågått sedan 2010. Alltså hela det här decenniet har ju präglats av småbarnsliv.
Ja, det är det ju. Så är det ju. Det är ju också faktiskt ett helt decennium som tar slut.
Ja.
Det kan man inte sticka under stol med. För mig är det väl, alltså det första som kommer för mig är väl att mannen fick sin ADHD-diagnos, vilket ju såklart har präglat.
Hände det i år?
Ja, det var i februari, januari, februari någon gång där.
Okej, det är så pass nytt alltså.
Ja, och det har ju präglat det här året ganska mycket, det måste man ju säga. Ja. Ja.
Ja, för då får man massa stöd.
Ja.
Eller hur?
Ja, så är det.
Och medicin och sånt som man inte får annars.
Så är det.
Fast ens barn fortsätter att vara samma barn.
Ja, så att egentligen så är det väl ingen milstolpe på så sätt. Utan han har ju, det har ju inte hänt så mycket mer än att han bara fått, att vi har fått en bokstavskombination som förklarat varför han är som han är.
Jag lyssnar på en podd som heter Idi Langelöp.
Det låter norsk.
Ja, den är norsk. Förut så hette den Breaking Marathon Limits. Mm-hmm. Nu heter den Idi Langelöp.
Är det här ett av dina breaking, alltså är det här nästa grej på din lista över 2019-grejer?
Att du, nej, det här handlar om manne fortfarande.
Okej, bra.
Nej, men för där säger de, där pratar de att skillnaden på att vara elitlöper och att vara supermotionist. Och då kan man ju tro att det är liksom jobbigare att vara elitlöpare, men det är det absolut inte. Nej. För att en supermotionär och en elitlöpare gör samma sak. Skillnaden är stödet som man får som elitlöpare, och att man får liksom vila. Ens jobb är att vara löpare, så att man springer, sen vilar man. Man kanske har någon massör och ett team av folk som hjälper en. Medan om man är en motionär så ska man också springa, men sen så ska man stiga och jobba eller gå på något möte eller sånt där. Jag tänker att det kanske är samma sak med ADHD. Ja. Att liksom en odiagnostiserad ADHD är lite grann som att vara den här supermotionären.
Ja,
att du ska ha din ADHD, fast du får inte något stöd. Men att ha en ADHD-diagnos, då går du över i elitrotta livet. Du har din ADHD, men du får också medicin och samtalsterapi och skolhjälp och sånt, eller?
Ja, ligger nog ganska mycket i det.
Men jag tycker också, så jag menar, det behöver inte vara dåligt.
Jag började tänka på massa saker om det här med att vara en supermotionär. Vad är det så du kallade?
Ja, i Sverige kallas det för elitmotionär, men det är ju ett jättekonstigt begrepp. Så supermotionär är ju bättre.
Men om man är då en supermotionär, är det inte, alltså, är det inte att man är bara lite för dålig för att bli elitlöpare?
Jo, så kan det absolut vara, men precis, men du jobbar ju, kan ju jobba lika hårt som en elitmotionär.
Ja, men det är också någonting i det som är, nu tar jag bort den här analogin med ADHD, för jag tycker den var ganska bra och passande, men jag tycker också det finns någonting i att vara en sån elitsupermotionär, och nu vet jag inte ens om de gör det, men och då beklaga sig över sin tillvaro, eller om man nu ens gör det, men det är ju, det är väl inte så konstigt om man levererar och är bland de bästa i Sverige respektive världen, att man då får stöd och uppbackning.
Ja, nej, absolut. Men det är elitpersoner som säger såna här saker.
Okay.
Mm. Det är inte en supermotionär som säger det, som beklagar sig, utan det är en person som har tagit klivet över till eliten. Ja, som berättar att nu är det ju mycket lättare, inte kanske tyngre som man kan tro.
Okej, vidare då. Vi skulle ha tre grejer om 2019 alltså. Och du har
min nästa är att jag lyckades, jag vet inte om det är tillfälligt eller om det håller i sig, men jag lyckades bota min ångest, eller bli av med den.
Berätta.
Nästan helt.
För den hade att... du ju så senast som i typ september hade du ju massa ångest.
Hade jag? Okej, ja. Fan, då måste jag ta tillbaka. Nej, men för jag, hösten i alla fall 2018 präglades jag väldigt mycket ångest. Att det var jobbigt att gå och lägga sig för att jag visste att jag skulle typ vakna med ångest. Det var nytt att jag brukar få ångest när jag ska sova så att jag inte kan sova. Fast nu vaknade jag också med ångest och så här.
Ja, just det.
Och det trodde jag i alla fall tills du sa så där att jag lyckats... komma ur.
Det känns som att du har kommit ur nu de senaste månaderna, men i september så hade du ju, då kom det ju allt det här när du skulle bli brandman och allting.
Ja, just det.
Mm. Ja. Då hade du ju ångest, men sen så vet jag inte, det löste sig på något sätt. Det var ju skönt för dig.
Ja, det som lösningen har varit mycket att bara köra totalt slut på mig. Alltså ja. Så att kroppen skriker efter sömn.
Ja, men det är ett botemedel som något, så gott som
ja, något. Men att liksom kanske sova lite för lite och köra på stenhårt. Fan, det lät sorgligt när jag sa det. Det lät inte som att det är någon generell rekommendation som jag skulle ge till folk, faktiskt.
Nej,
men jag tar tillbaka allt.
Nej, du behöver inte ta tillbaka det, men du behöver inte rekommendera det.
Det, är nej, som, det har funkat för mig, men ja. Det finns säkert bättre sätt. Andra sätt.
Vad är din trea då? Jag känner att min tvåa och trea, jag tror kanske att jag måste återkomma med det nästa vecka när jag har hunnit tänka efter lite.
Ja, min trea då, det är att jag har landat i min drömtillvaro, att jag har kunnat sätta den för mig själv. Mm. För det är så svårt att veta, alltså det är så svårt att veta vad man strävar efter för typ av liv egentligen. Mm. Sådär att man är ju nöjd med att man är frilansare samtidigt som sagt, verkar inte härligt det som de yrkesarbetarna har. Och sen gillar man träning. Alltså det är många olika saker som man slits mellan. Men det jag kom fram till under 2019 är att mitt drömliv, det är att vara en aktiv pensionär.
Ja, just det.
Och sådana som är så här rosenkindade och kanske har gångstavar och upptäcker årstidsskiftningar i naturen och som åker långfärdsskridskor och har fjällrävenkläder och sådana saker. Och att många måste ju vänta till de är 65 ibland 70 år för att fullt ut leva den här aktiv pensionärlivsstilen.
Just det.
Men att jag faktiskt har möjligheten att leva som en aktiv pensionär redan nu.
Men tänker du att du ska leva som en aktiv pensionär tills du dör i den åldern som aktiva pensionärer brukar dö? Eller tänker du att likt en Sid Vicious eller en Amy Winehouse eller Jimi Hendrix ska leva ditt aktiva pensionärsliv och gå out with a bang ganska tidigt?
Fan vad mäktigt ändå liksom, att den moderna Jimi Hendrix istället för att så här, eller Jim Morris istället för knark och super ihjäl sig när man är 27 så dör man med 53 på en långfärdsriskotur när man verkligen så här levde på gränsen i ytterskärgården i mars liksom, när det är jävligt tunn is.
Man var en supermotionär.
Ja, och det är man ju inte heller. Man är aktiv pensionär som bara tar det till gränsen längst ute liksom, på den tunnaste tunna isen ute vid Möja där någonstans. Det är varmt som fan mitt på dagen och där riktigt risiga stöpisen som bara ge vika liksom. Men man levde livet som aktiv pensionär. Ja, men det skulle jag nog vilja göra. Precis.
Jag kommer på en grej till nu här om 2019. Du får avgöra själv om du tycker att det är alldeles för mycket, att det är någonting som jag har för handen just nu, eller om du faktiskt tror att det är en grej som verkligen har betytt någonting 2019.
Nej, är det Sune nu? Sune-filmen?
Nej, det är alltså långärmade t-shirts.
Jag har på mig en just nu.
Jag med. Jag var på Hennes & Mauritz igår med min familj, för de vet inte varför jag följde mig in dit, men de skulle vara där i alla fall. Och då gick jag och tittade på de här rea-kläderna på herravdelningen. Och då hittade jag en mörkblå, svart, lite melerad. Den ser lite ut som att den är smutsig på något sätt. Den är ganska snygg, mörk liksom. Långärmad t-shirt i XL med någon slags obskyrt Musse Pigg-tryck på. Den kostade 90 kronor på rea. Jag slog alltså till och jag älskar den. Jag ska bara ha långa t-shirts från mig nu. Det är ju liksom det ultimata plagget. För att det är du vet ju jag är att jag alltid vill ha uppknäppt. Jag vill ju kunna knäppa upp. Jag vill ha dragkedjor eller knappar så att jag liksom inte behöver stänga av mig. Men den långärmade t-shirten är ju den perfekta morfen om man som jag har, tycker att det är lite jobbigt med långärmade tröjor. För att de är för tjocka när de är stickade och på annat vis liksom. Här är ju en tunn, det är ju som en t-shirt men den skyddar ändå mot kylan. Jag älskar den.
Alltså jag måste säga att jag har själv på mig en långärmad t-shirt som jag bara skaffade för typ 2 veckor sedan. Den är grå. Ovanpå det har jag en grå dunväst. Och sen så har jag ett par grå Houdini-byxor. Allting är grått och i samma färg. Och de här Houdini-byxorna är ett par mjukisbyxor, en slags väldigt härlig funktion. Bara med flis insida. Och sen till det här ska du föra, så är det grå strumpor, exakt samma färg, men med sushi-bitar på.
Det är otroligt. Men det här,
alltså,
men vad tycker du om den långärmade t-shirten? Tror du att, tror du att det är någonting som jag, när 2032 tänker tillbaka på 2019, att det kommer vara året då jag upptäckte den långärmade t-shirten, eller tror du att det är någonting som jag kommer ha glömt om 2 dagar?
Jag tycker ju att som punkt på den här listan så var det ju oerhört svagt.
Okej.
Verkligen.
Men låt mig då kontra med den här. Den japansk sydda strumpan från Muji som jag också upptäckt 2019.
Ja. Har det inte hänt någonting med dig? Alltså, har det hänt någonting med dig? Till exempel en sak som jag tror var större än Muji-strumporna i ditt liv, det var att du i 2 veckor spelade Sims hela dagarna. Har du upptäckt någonting om dig själv? Eller om...
Minecraft var det ju.
Ja, Minecraft, okej. Har du upptäckt någonting om dig själv eller om din omvärld, eller har du ändrat livsföring eller inriktning på något vis? Alltså okej, okay, det är intressant med tishorna. Det är det. Ja. Och jag gillar dem själv.
Ja.
Men jag tror att det säkert har hänt någonting ännu större i ditt liv. Som du tjuvhåller på.
Ja, men kanske. Men det kanske är work in progress. Det kanske, det kanske mer kommer vara 2020. Det kan ju vara så att 2019 var året då någonting påbörjades. Som kanske, förhoppningsvis hände någonting med 2020.
Ja.
Men det är lite för tidigt att utröra den saken.
Okej, okay, så det här är ögonblicket i skilda världar när ansiktet blir blått.
Ja, så är det faktiskt. Ja,
det exakt smurfas på slutet. To be continued. Mm. En klipphängare nu. 2020 blir spännande. Vi kommer inte bara få se Nisse i långa med t-shirt, utan det kommer också hända saker med honom.
Jag gillar att vi blir inspirerade av snedtänkt, men jag gillar däremot inte att vi använder deras konstiga begrepp. Hans konstiga klipphängare. Det tycker
jag tyckte det var briljant.
Nej, jag gillar inte det. Cliffhanger.
Jag gillar när, alltså, svenska uttryck, när de som till exempel dramadrottning tycker jag det heter. Bör heta.
Ja, det är ju finare, dramadrottning.
Istället för drama queen.
Det är ju, i och för sig, då är det ju det här allitterationen och allting.
Exakt,
också,
som det vill man ju ha.
Men det är ju inte klipphängare. Det låter ju bara som en klädhängare eller en konstig galge på något vis.
Jag tycker det låter roligt med klipphängare.
Ja, roligt, ja, men det säger ju ingenting. Alltså dramadrottning, då ser man ju framför sig den här drama queenen. Men en klipphängare, man ser ju inte framför sig att det är en spännande slutscen i en film eller en serie som gör att man vill fortsätta titta.
Min sämsta översättning, det är ju liksom som Gripsholmslejonet fast i språklig skrud, det är ju surt sa räven om rönnbären.
Ja.
I original så är det ju surt sa räven om druvorna.
Ja, precis. Fast det fattade de inte, för druvor var liksom inte...
Nej, för bara för druvor är väl inte... Ja, de trodde det var fel och sen så tappade ju sin innebörd, för att det stämmer ju, räven har ju rätt i att rönnbär är ju sura.
Men då måste jag avsluta. Vi såg ju, det är ett tips som ni kan ha apropå det här om man inte vet vad man ska titta på tv. Så har jag börjat göra så att jag tittar vad det går för filmer på tv den kvällen. På de olika kabelkanalerna eller på SVT och sådär. Och sen så kan man då, istället för att vänta in den filmen och titta på den med reklam och allting, så kan man börja titta på den i den stunden man är sugen. Alltså förstår jag vad jag menar? Lite som att man lurar systemet. Att man är en del av systemet och man behöver inte tänka, men man väljer att titta på den när man vill. Och igår gjorde det, när vi spelade in det här då, så blev det Pulp Fiction. För den skulle gå på SVT 2 eller någonting.
Den är ju verkligen värd att se om, alltså. Kan jag tänka mig.
Och den tittade vi på. Och då var det skämtet i den. Du kommer ihåg att Marcel Wallace fru, som spelas av Uma Thurman, är ju på den här dejten tillsammans med... vad heter Vincent Vega, alltså ja, du vet, karaktären Vincent Vega som spelas av gamla dansaren som jag nu har tappat namnet på för jag har fått afasi. Då har hon ju spelat i en pilot som inte blev någon tv-serie. Och då är ju en grej, genomgående grej i deras dejt där den där kvällen när han tvingas ta med henne på middag för att Morris Wallace ska bort på någonting, eller Marshall.
Just det.
Så, ja. Så är det en pinsam vits som hon har berättat i det här pilotavsnittet som hon inte vill återberätta. Men sen till slut, efter att han har återupplivit henne med adrenalin, efter att hon har snortat hans heroin, så avslutas det med att hon berättar det där skämtet. Och då är det där klassiska tomatskämtet. Du vet, tomater som ut och går, och sen så, fast här i den här versionen så är det att en pappa som tjatar på den yngsta tomatsonen att han ska skynda sig för de är ute och promenerar, och till slut så går han och stampar på honom och så säger han catch up. Alltså, ja, du, och på svenska blir det kom nu catch up så går vi. Men då är jag äntligen knäckt där. Och det här är ganska enkelt på svenska. Då är det fyra plommon som är ute och går. Och sen så är det så att pappa plommon säger till sonen skynda på dig, och så gör han inte det. Och så går han och stampar på honom och så säger han kompott. Och så går han vidare.
Otroligt.
Så har vi löst det. En gång.
Men har du kommit på det här?
Ja, jag kom på det då.
Nej. Det är otroligt.
Låt det sjunka in.
Ja. Ja, det var ju, det var faktiskt jättebra.
Mm. Jag skulle kunna bli sån här kalanka-översättare om jag slutar podda.
Ja, det vill jag inte att du ska. Hörrni, alltså, en sak som har varit jävligt kul 2019, det är att ni har hängt med oss. Och jag hoppas att ni vill följa med oss in i 2020. Vi tycker väldigt mycket om er. Skriv till oss på nissochmannen@gmail.com eller på våra Instagramkonton nissedvall och mannenforsberg2s.se, så hörs vi.
Ja, det gör vi. Gott nytt år på er.
Gott nytt år.
Hej, hej.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.